KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Efter en ofrivillig men vältajmad covid-paus är det nu dags för match igen. Den stora giganten Edström är tillbaka i laget efter skadefrånvaro. Oavsett börsklimat undviker Vågen gärna pauser i servicen mot dig som kund. Vågen blir gärna din gigant i frågan om avkastning på kapital. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Hej och välkomna till Kaospodden! Nah, det är inte riktigt sant, men det är nästan så vi får döpa om den här Röglepodden till efter kaoset som varit de senaste veckorna och fortfarande är. Linus Alin tillbaka, välkommen in i gänget igen. Daniel Rote här och Mattias Hjelm. Vi får fortsätta traggla det här ämnet med kaos. Det måste vara det mest frekventa ordet hittills det här året i hockeysammanhang.
Du har lite kaosig aura ibland också, Hjelm. Det passar nu att du leder det här programmet.
Det känns bra att vara programledare för en kaospodd.
Jag tror du syftar på podden att Linus var borta förra veckan, så att det blir kaos.
Ja, det är också kaos. Men nu är det inte kaos.
För här har vi ingen kaos.
Nej, nu är han ju här med och ställer allt till rätta igen.
Ja, och det är din uppgift, Hjelm, att hålla ordning och reda. I den här studion nu.
Ska du vara snäll idag då?
Ja, det är nytt år och då är jag snäll.
Okej.
Börjar alltid så i alla fall. Och vi har mycket att reda ut. Och det ska ni såklart som lyssnar få till er. Så att vi har allting klart. För det ska ju spelas matcher nu. Även om det fortfarande finns covid. Eller covid, hur man nu säger, i Rögle.
Tror vi. Att det ska spelas matcher alltså.
Ja.
Det kan man inte vara säker på.
Nej. Det kan man väl inte, men tanken är att Rögle ska möta Örebro på borta is på torsdagskvällen.
Så är det sagt.
När vi spelar in det här på onsdags eftermiddagen.
Precis, trots nya covidfall i Rögle.
Ja, det höjer ju en del frågetecken. Man kan alltså spela trots att det finns covid i lagen.
Ja, men den kommer väl med i vårt liksom summeringssvep här. Det var två åskådare i Catena Arena idag på onsdagens träning. Och det var jag och Linus Alin. Vi har säcken full med information därifrån.
Var börjar vi?
Ja, vi måste väl börja med att reda ut det trupprelaterade kaoset, eller?
Ja, det måste vi. Man har ju bevakat många träningar och de allra flesta är ju ganska odramatiska. Det kanske är någon kedjeförändring hit eller lite så, men här var det ju faktiskt fullt show med att hålla reda på vilka som var där och hur de tränar, om det var någon som avbröt passet och det var nya ansikten och ja, allt möjligt.
Det var rätt bra att ni var två på plats med andra ord.
Ja, det behövdes.
Ja, med min simultanförmåga så var det helt nödvändigt skulle jag säga. Så det var jättebra.
Men om man sätter det i någon form av rubrik så är det ju ändå så att 9 spelare kan missa torsdagens omstart imorgon då.
Av olika skäl.
Av olika skäl. 6 spelare fattades helt på träningen idag. 2 tränade men gick av i förtid. Och den 9:e då är Anton Bengtsson som är det positiva i sammanhanget. Som jag var på träningen både måndag och onsdag. Han har kört fullt båda gångerna. I måndags tränade han som back. Idag matchades han in toppkedja med Tambellini och Bristedt. Så det ser ut som att han gör comeback imorgon.
Även och om han tränar powerplay.
Just det. Han var dock inte tillgänglig för intervjuer. Så det är ingen vi har kunnat prata med. De vill väl se så att han verkligen kan spela. Men om inget oförutsett inträffar så lär han ju spela imorgon mot Örebro.
Mm. Då finns han tillgänglig för intervju efteråt.
Det lär han göra.
I så fall.
Kan ju gynna dig igen.
Eftersom det är jag som har matchen på min agenda.
Ja. Ja, men så kan vi ta de andra två då som var med 75% av träningen men bröt i förtid. Och det var då i första hand Eric Jelena, som har varit lite från och till ett tag framöver, eller senaste tiden. Missat någon match i alla fall, två kanske. Mm. Men som enligt Kristoffer Alvengrip, fysioterapeuten som jag pratade med efteråt, sa till mig att de hoppas på att få tillbaka honom lite tidigare, men det här har inte riktigt velat ge med sig. Nu ser det bättre ut och där finns det förhoppningar att han ska kunna spela mot Malmö i helgen. Och den andra spelaren då som var med 75%, det var Ludvig Larsson, som man i förra veckan väl kommunicerade blev borta i 3 veckor. Men där har läkningen verkar ha gått lite snabbare än förväntat. Vi reagerar ju på att han tränar i samma tröja som alla andra, vilket brukar innebära att man får lov att tackla den människan. Och där sa Alvengrip att helt klart går det framåt. Han jobbar på riktigt hårt för att komma tillbaka. Möjligen ligger han lite före tidsplanen. Spontant tror jag inte kan bli för tajt med spel i helgen, men vi jobbar på allt vi kan. Efter att ha sett honom på träning idag så skulle inte jag bli chockad om han spelar mot Malmö.
Inte heller. Han bröt ju inför den sista övningen, tror jag. Sista spelövningen.
Exakt. Och sen var det ju då ytterligare 6 spelare som var frånvarande idag. Ryan McKiernan, Tony Sund, Dennis Everberg, Filip Granat, Oscar Hassel och Erlend Lesund. Och i Lesunds fall kan man väl säga att han... Det kan inte vara någon statshemlighet. Han gick med armen i mitella, så han är opererad och den har gått jättebra enligt Alvengrip. Så det kunde liksom inte ha sett bättre ut just nu, givet förutsättningarna.
Säsongen är ändå körd, ska vi ju
säsongen är körd,
tillägga.
Precis. Och i de andra spelarnas fall så ville inte Alvengrip kommentera om det handlar om covid eller annan sjukdom eller skador, men man kan väl säga att de hoppas på Ryan McKiernan fortfarande mot Örebro imorgon. Tony Sund är avstängd, så han är inte aktuell i vilket fall som helst. Och när det gäller Everberg, Granat och Hassel så hoppas man på att de ska vara tillgängliga till helgen.
Hänger du med igen?
Ja, jag tror faktiskt det, för jag har läst om detta.
Det blev skriftligt.
Det var liksom en upprepning för mig här.
Nu blev det skriftligt läxförhör.
Ja.
Nej.
Men det var många.
Så man kan, det beror på om glaset är liksom halvfullt eller halvtomt. Men man kan ju säga att det ser skakigt ut inför imorgon. Men å andra sidan ganska många positiva besked också. Med spelare som faktiskt är tillbaka efter skador. Och det ska vi också säga att Adam Edström, som har varit borta sedan annan dag i jul, tränar för fullt och spelar mot Örebro imorgon. Så att det ljusnar i veckohorisonten.
Men hur fick de ihop träningsmaterialet då? Den här...
Det ska du få reda på nu.
Jag har en kamera här. Faktiskt man fick se vad som händer i min spel och så.
Jag hann dricka kaffe.
Jag hann ju inte fullfölja min mening för man såg ett stort brett leende hos Linus och ett papper som åkte upp i näven.
Linus Alena hugger som en Dennis Everberg på en retur. Upp med pappret bara.
Det är väl härligt.
Ja, för det måste ju vara några namn som inte är på isen varje gång i Rögle för att få ihop det. Med alla dessa borta.
Där är helt till med spelare som åkte innanför 50-skyltarna för första gången i sitt liv idag. Så att...
Ja, det är det ju. Vi kommer till det för att målvaktssidan är ju Rifalk och Klang. Men på backsidan så är det ju faktiskt så att Rögle har lånat in Viktor Gran från Kristianstad. Och Oskar Asplund från Almtuna. Och den liksom lånedealen är då för en match på båda spelarna. De ska alltså med och stötta upp mot Örebro eftersom Rögle saknar så mycket backar.
4 ordinarie backar riskerar att vara borta om man inte får tillbaka McKiernan.
Precis. Och då ställer Rögle ut med Ekstol Jonsson tillsammans då med Viktor Gran från Kristianstad. Jonsson och Johannesson, William Wallinder med Oskar Asplund in från Almtuna alltså. Och sen då Eric Jelena och Kalle Bartolsson som sista backpar. Det indikerar ju på att det är Bartolsson som kommer vara sjua och Jelena då tillbaka först i helgen eventuellt.
Ja, det indikerar det absolut på.
Ja, och det är ju, när vi snackar om att lappa och laga så är det ju här ett praktexempel när man liksom blixtlånar in två allsvenska backar för att stötta upp i en match. Det säger ju ganska mycket om hur sårbart Rögle är på, eller hur sårbart, hur stora problem de har med frånvarande backar just nu.
Kanske någon slags inventering inför framtiden. De här två backarna, de är säkert långsiktigt under lupp i alla fall, men som backbesättning bedömd så är det väl knapp SHL-klass på den sexan.
Ja, men vi kan väl bara kort säga ett par meningar om de här inordnade spelarna. Oskar Asplund då, från Almtuna, 18 år bara, har gjort 11 poäng på 31 grundseriematcher den här säsongen i Hockeyallsvenskan. Så det är ju en ung talang som man säkert, som du säger Daniel, det är väl ingen tillfällighet att just han som kommer in såklart i det här skedet. Viktor Gran från Kristianstad, 23 år, har spelat för Luleå och SHL ganska mycket ändå under två säsonger och 10 matcher i grundserien, 16-17 den säsongen och sen säsongen efter 37 matcher. Och sen gick han till Karlskrona och spelade med dem i Hockeyallsvenskan i två säsonger. Och sen följde han faktiskt med dem ner i Hockeyettan innan han då flyttade till Kristianstad inför den här säsongen. Och där har han gjort 18 poäng på 37 matcher i ett Kristianstad som går väldigt, väldigt bra i Allsvenskan.
Men det måste väl ändå vara ganska svårt att bara kliva in och prestera på SHL-nivå i ett lag som är lite stukat då?
Ja, det är klart det är. Alltså med de här förutsättningarna, det är inte så att de har kunnat träna i flera veckor och förbereda sig på detta. Utan man, det är ju som så här, man kastar sig rakt in bara.
Men lite spännande. Det är som första golfrundan på säsongen. Man har inga förväntningar. Då brukar det gå bra. Sen spelar man andra rundan och går åt helvete.
Så jag känner faktiskt igen det där.
Ja, jag också. Allt får väl. Tyvärr.
Livar vi upp dig igen med lite golf? Blir du på gott humör?
Ja, jo. Absolut.
Ska vi rulla vidare till forwardsidan då? Bristet, Tambellini och Anton Bengtsson. Det nämnde du innan Daniel. Sen är det Marco Kasper, Brady Ferguson och då comebackande Adam Elström. Linus Wodin, Ted Brithén, Oskar Ståhl Lyrenäs och sen då en sista kedja med Oliver Tarnström, Mattias Sjögren och Tyler Kelleher.
Den ser ju klart SHL-mässigt ut. Forwardsmässigt ser det ju ganska bra ut.
Ja. Absolut.
Även det om det finns liksom rost i rören på en del håll, så där finns ju inga ursäkter att hämta i alla fall.
Nej, det är ju visst Granat i all ära, men det är ju Everberg och Ludvig Larsson, tappet av dem som kan svida, speciellt Everberg. Men om du Anton Bengtsson spelar så är han ju någon som kan axla i princip alla roller han får, så man får ju en på pappret vass första kedja ändå, tycker jag.
Och två forwards borta i januari.
Standardläge.
Ja.
Ja, så summa summarum där. Ändå gott hopp för Rögle att kunna rubba Örebro på borta is när det nu äntligen, om det nu blir då, match.
Ja, men Örebro har inte spelat sedan den 8 januari, så det är ju två rätt så rostiga lag. Rögle spelar väl en vecka mer än så. Så att det är ju lika förutsättningar, känns det som. Men jag skulle bara säga innan vi släpper det här med kaoset att jag drog ett varv med Kristoffer Alvengrip som har titeln medicinskt ansvarig i Rögle. Med tanke på intervjun som du gjorde med Chris Abbott igår, Hjelm, där han bekräftade nya covidfall här efter liksom omstarten, men när han ändå sa att vi måste spela, vi ska spela. Så frågar jag Alvengrip om det här, hur man har kommit fram till det här beslutet. För att man skulle väl ändå kunna säga att det är något slags, det är inget givet beslut i dessa tider att spela SHL-hockey med covid i laget. Men då sa han att de har en dialog hela tiden, och Chris och läkarteamet och Alvengrip då, att de försöker göra det som är säkrast och bäst, och han står bakom det här till 110% att de ska spela. De har inte haft något nytt fall idag, det är någon dag sedan det senaste. Han sa också att det finns inga lösningar som passar alla, och det finns inga rätt och fel. Man får försöka se hela bilden och vara förnuftig.
Ja, alltså det är så svårt Man vet inte när första symptomen kom på de spelare som har haft eller är och har covid och hur länge det ska vara karantän och finns det smittorisk in i laget som kan smitta motståndarna. Det är ju sådana där avvägningar som de som sitter med informationen kan och man får hålla sig till att de faktiskt gör rätt där. Men visst uppstår det en del frågetecken. Jaha, match trots att det finns covid i laget.
Ja, men det är som du har snackat om, Linus. Det är ju kanske någon slags effekt av att tiden har gått ganska långt liksom, under den här pandemin. Jag har ju svårt att tänka mig att ens liksom, tidigt i höstas, om detta hade hänt, att man har haft den retoriken att ja, men vi har fått några nya fall men vi spelar ändå. Liksom. Det är ju i tider liksom, när man börjar häva restriktioner i Danmark till exempel, så det är väl någon glidning liksom, ditåt i den allmänna... Hur man pratar om den här pandemin, att kanske på väg tillbaka till liksom lite business as usual, är min känsla.
Ja, och det finns ju ett nuläge som är väldigt bräckligt för alla lag nu. Jag menar, Rögle utgår ju från den verkligheten de har just den här onsdagen. Ja, men då hade de några nya fall och så har de ju testat säkert. Och så de konstaterat att vi har inte fått några nya fall under onsdagen. Och sen så, om man testar truppen igen under torsdagen och upptäcker fler fall, så sitter man i en helt annan situation och då kanske det blir så att man rycker plugen och inte spelar mot Örebro. Det är det som gör det hela så otroligt osäkert nu, att det förändras. Det är ju den här klassiska dag för dag, men det är ju verkligen det. Alltså det kan förändras drastiskt direkt.
Det kommer ju skick från SHL hela tiden nu om nu är det smittade här och matchen inställd. Så att,
man är lite mailbombad därifrån faktiskt.
Ja, faktiskt.
Vad att göra.
Men när ni ändå pratar i ett större perspektiv om SHL, så är det ju om möjligt, ja det är inte om möjligt, det är så, det är ett ännu större kaos om man tittar på hela ligan med alla om schematiska, hur säger man, omflyttningar i schemat.
Ja, men det är det ju. Innan vi lämnar träningen ska jag bara säga också att jag stannar Mattias Sjögren när han var på väg upp, skulle käka tror jag, och ställde ett par frågor till honom om just Rögles läge just nu. Men han pratade också med Anton Bengtsson när han kom gående förbi, så jag började med att fråga Sjögren om vad det betyder att se honom tillbaka i full träning efter den här otäcka smällen mot Frölunda, både för Sjögren och för resten av laget.
Jättekul att ha Bengtsson tillbaka på isen. Och han har varit ett tag nu och tränat med oss och har mått bra. Precis som han brukar vara, men det är så skönare att se han ute på isen också. Och väldigt viktig spelare för oss. Och en viktig ledare, så att det är jättekul att ha honom tillbaka.
Örebro borta väntar under torsdagen. Vad säger du om läget ni har i truppen? Många spelare som är borta.
Ja, men läget är vad det är. Och det känns som att vi har haft så ett tag. Och det är läge för andra och prestera i andras... På andra istid, man säger så. Och unga killar får chansen igen att visa vägen. Så att, jag tycker det känns bra nu. Det ska bli kul att spela. Vi har tränat rätt länge nu och det är inte det roligaste den här tiden på året. Så att det ska bli kul att dra igång igen och med matcher.
Apropå det och att ni har haft ett ofrivilligt långt break här. Vad blir viktigt nu tror du? Både Örebro och dubbla derbyna mot Malmö för att komma upp i nivå så snabbt som möjligt?
Nej, men det är ju... Man får... In i närkampsspelet, det är oftast där man blir trött snabbt efter ett uppehåll, men det är samma för Örebro, de har inte spelat på länge heller. Så det är ju att in och göra det jobbet i närkampsspelet för att komma upp i tempo direkt. Sen tänka för mycket, ta initiativet liksom och tänka för mycket på att vi varit lediga. Det mesta kommer av sig själv, men man vågar liksom in och gröta lite grann för att komma tillbaka snabbt.
Mattias Sjögren där. Och vi vet att ni som lyssnar på oss och följer oss, vi har ju uppmanat er att skicka in frågor. Och en fråga handlar ju bland annat om, delvis om Mattias Sjögren faktiskt, men många av frågorna handlar om OS-uppehållet och vad som händer där och matcher som ska spelas. Och då återvänder jag till mästare som jag är på att koppla ihop olika punkter så till det jag var inne på innan Sjögren-intervjun, nämligen SHL-kaoset. För det hänger ihop med OS-uppehållet.
Uppehållet med citationstecken runt.
Med citationstecken runt. Uppehållet som inte blir av.
Exakt så. Det får man ändå säga.
För det skulle ha varit ett längre uppehåll om allt hade gått på räls?
Ja, alltså den andra till den... Vi ska försöka reda ut detta och baka ihop så många frågor som möjligt vi har fått i, liksom, att ge svar under några minuter här. Så vi kan bara redogöra helt kort att den andra till den 22 februari, om jag har förstått det hela rätt, är liksom OS-perioden, det klassas som det. Och den informationen jag har fått är att för Rögles del, Dennis Everberg som är uttagen i Tre Kronor, drar till landslaget efter Rögles match mot Växjö på tisdag. Så det blir hans sista match med Rögle innan han sticker. Och sen det kommer mer information, en intervju med Adam Tambellini till er imorgon bit, men vi kan bjuda våra trogna poddlyssnare på lite förhandsinformation om att Tambellini åker tidigare än så. Jag pratade med honom i Catena Arena idag och han berättade att han åker på fredag ner till Schweiz där Kanadas OS-lag har ett förläger och sen så flyger de till Peking på onsdag. Och det innebär ju att Örebro-matchen blir Tambellinis sista innan han sticker iväg. Så han kommer att saknas i Rögles då tre återstående planerade matcher innan uppehållet.
I derbymatcherna i helgen.
Precis, vilket ju är ett gigantiskt avbräck såklart med tanke på hur han presterat den här säsongen. Men under perioden då, det hade blivit lite knixigt, under perioden den 22 februari har Rögle i nuläget, om jag räknar rätt, fyra matcher inplanerade. Men sen i din intervju som du gjorde med Chris Abbott-Hjelm, ja, så sa ju han att de hade betydligt fler än så inplanerade.
Sju eller åtta?
Ja, sju. Definitivt sju och förmodligen åtta matcher.
Ja, och samtidigt så läste jag i en intervju med, på sajten Hockey News där de pratade med Johan Hemlin, SHL sportchef, att SHL kommer liksom att presentera spelschemat under den här OS-premiären under torsdagen den här veckan. Så en gissning är ju att Chris Abbott vet liksom på förhand att det kommer att spela så många matcher, men i nuläget så är det bara fyra omgångar inlagda, att det kommer då att fyllas på med fler efter att SHL har presenterat detta.
Precis, för det Chris Abbott sa var att Adam Tambellini och Dennis Everberg alltså missar sju matcher, och sen det behöver vara så att alla de där ligger i själva det så kallade OS-uppehållet. Jag vet inte om det kan vara någon som ligger bortom det och att någon av dem inte har hunnit hem till... det kan jag inte.
Nej, och sen ta Tre Kronor som exempel. Går de till final eller åker de direkt i kvarten? Alltså det gör ju också stor skillnad
såklart
för när spelare kan återvända eller om Kanada liksom står för en superturnering och går och tar guld. Ja, men då är det säkert Rögle utan Tambellini ett x antal matcher till ju. Så att det blir ju... Jo, visst här också.
Ja, jag hade en fråga till Chris Abbott som inte kommer med i texten. För det var inte helt självklart att översätta det. Men jag tror att svaret var så. För jag frågade, men kan det bli så att de här matcherna som nu är omflyttade kan bli flyttade igen för att kunna hinna få hem OS-spelare? Och då svarade Chris att det är inte omöjligt. Så att det fanns en liten sån öppning, men det här är satt nu, det här spelschemat, och sen finns det då regler och så som de förhåller sig till, och som jag förstod honom så handlar det någonting om, jaha, hur många spelare har vi borta i vårt lag jämfört med det lag vi ska möta, och att det skulle kunna påverka på något vis, men jag blev inte riktigt klar på det, så jag vågar inte skriva ut det fullt citat där.
Nej, men det är väl hypotetiskt att låt säga att lag X har sju spelare iväg på OS. Är det då rimligt att de ska möta lag Y som inte har någon iväg på OS? Eller ska man flytta den matchen så de får ett mer ett annat
så tolkade jag det, men jag vågade inte liksom få ut det helt och hållet i text.
Ja, så de lagen som har noll på OS vill säkert inte, är nog inte så sugna på att flytta den matchen.
Nej, nej, och det är väl därför Chris Abbott säger att det finns regler liksom och förhållningssätt här som gör att det blir liksom lite luddigt och lite oklart.
Och det pågår diskussioner inom ligan och så.
Precis, och det lär ju klarna. För nu trupperna är ju satta, Kanadas var den sista, Tambellini kom med i den, vilket gör att SHL har förutsättningarna och kunna kolla på detta och se, okej, vad blir sportsligt, gissar jag att de gör, vad blir sportsligt rimligt under den här perioden? Ska lag X verkligen spela mot lag Y? Nej, de ska möta det laget istället för att de har ungefär lika många spelare borta på OS och så vidare och så vidare.
Ja, och en annan stor fråga, jag vet inte om det är passar här nu, men det är också, alltså, hur ska SHL få ihop hela spelschemat?
Ja, och det för oss osökt in på nästa punkt, eller punkt, men i den här intervjun på Hockey nu så säger ju Hemlin att man kan slå fast nu liksom att grundserien kommer att skjutas fram likt den gjorde förra säsongen. Det var väl 15 mars, va? Var sista datum, tror jag, i ett utgångsläge.
Kan inte det, men...
Jag tror det är 15 mars. Men att man nu då får göra som gjorde i fjol och helt enkelt stretcha det lite grann. Och han får en fråga då liksom om de även kommer att behöva förkorta någon av slutspelserierna, som de också gjorde förra säsongen ju. Alla ni som lyssnar minns ju det, när Rögle spelar bäst av 5 istället för bäst av 7 i kvart och semi. Och då säger Hemlin då att nej, där är vi inte. I nuläget handlar det om att förlänga grundserien. Så det är liksom status nu. Så innan de har hela tiden sagt att nej, man vill helst inte förlänga grundserien, man försöker pussla och få in alla de här matcherna under liksom samma paraply så man kan behålla schemat i sin ursprungliga form så gott det går gällande tid. Men att det nu är för många matchflyttar helt enkelt, så det går inte, så man måste förlänga.
Men det är klart att det måste finnas någon slags bortre gräns där också för hur långt man kan stretcha grundserien. För det kommer ett förmodat VM vad det lider också, som gör att, ja, serierna måste ju vara slut någonstans. Så kommer det fler covidutbrott och restriktionerna inte har släppt, som du var inne på, ja, då blir det ju ännu fler flyttade matcher.
Ja. Ja, det är nog inte så mycket att spekulera om. Det finns säkert olika steg här. Just nu är man i detta skedet. Händer det som din farhåga, så kommer man väl att behöva ta till nästa steg liksom. Men man hoppar väl inte till krisplan C. Man tar väl B först liksom, men det är ju mycket möjligt. Sista orden är ju långt ifrån sagda i den här soppan. Men undrar om vi får prata om hockey i det här avsnittet.
Vi kan väl i alla fall någonstans säga, eller jag kan säga det, att det här med en rättvise aspekt, det är klart att de försöker så gott de kan med olika antal spelare från olika lag som ska till OS och sådär, men rättvise aspekten kanske man får tumma lite grann på i ett sånt här läge.
Som jag sa till dig innan idag, Linus, den här grundserien känns ju som en enda torktumlare liksom. Det är väl bara att säga att vi har typ 20 matcher här, skitsamma, tänk inte dem, men skitsamma hur det går, det i slutspelet får vi liksom se till att ha förutsättningar och folk tillbaka och att det är rättvisa villkor som börjar liksom säsongen i slutspel på något vis. Det här är ju liksom nästan något annat än en grundserie liksom.
Ja, har vi rätt ut det vi kan reda ut?
Jag tror just med betoning på det vi kan. För alla som lyssnar märker säkert också att det är lite av en jugel nu att manövrera i, eftersom det är så mycket osäkerhetsfaktorer överallt. Men vi har i alla fall försökt att bena ut den information som vi har och kunna skaffa fram. Så får vi väl se var vi står nästa vecka.
Och så kan vi väl också slå fast att efter lång tids spekulation vet vi att Rögle med säkerhet kommer att sakna 2 spelare under OS. Dennis Jevberg och Adam Tamalini. Och att Leon Bristedt, som han bekräftade själv för mig häromdagen, är en av många reserver. Jag gjorde en intervju med Bristedt så det där han var... ganska uppriktig, förvånansvärt kanske till och med, och hade lite kritik mot den här truppen och tyckte att det var en väldigt defensiv trupp, och tyckte själv att han borde ha varit med, tycker att han hade kunnat göra skillnad i den här truppen offensivt. Men det återstår väl att se om Bristedt får åka med och sitta i någon slags kinesisk taxiskåd eller om han blir kvar hemma.
Och det är väl inte, han lär väl inte vara ensam om att tycka att han borde kunna ha tagit plats i den här truppen. Det finns nog en och annan grönvit och för övrigt en och annan blågul support i övrigt som gärna hade sett Bristedt i truppen.
Ja, absolut.
Och det är väl uppfriskande också att en spelare säger vad han tycker och liksom, ja, men känner man att man hade kunnat bidra, och när man ser truppen framför sig så är det väl... som sagt, uppfriskande och värda de åsikterna, tycker jag i alla fall.
I allra högsta grad.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Men man är ju så van vid att de här spelarna är så polerade idag att de säger ju inte så mycket om någonting. Därför jag håller helt med. Jag tycker det är super. Det hedrar honom att han säger vad han tycker om truppen. Det känns som att 19 av 20 spelare hade duckat den och sagt att det ser jättebra ut. Lycka till.
Mm. Och han har ju offensiva skills som är sin hastighet på skridskorna och i bra form. Så visst. Det finns ju verkligen, han har ju kapitel som talar för sig.
Ja, men och han har ju en poäng, det är ju ganska liksom, som han sa, mycket liksom stora spelare och defensivt starka spelare. Så att han har ju verkligen en poäng i det.
Ja, en vecka framför oss innan vi kliver in på att besvara flera av era frågor.
Vi ska alltså snacka om hockey nu. Att de ska spela matcher och sånt. Poäng och göra mål. Och vi ska prata om det alltså.
Nej, vi struntar i det va?
Ja. Vi har ju inte gjort sådana mål på ett tag nu. Så att det är svårt att prata om just mål men, och poäng. Men det är ju en vecka som kommer. Ja, det är det ju. Oavsett om det är hockey eller inte så kommer det nya veckor. Och den vecka som är framför nu då, så har vi pratat om Örebro. Matchen på torsdagen, dubbelderby i helgen. Först borta i Malmö på lördag, hemma i Ängelholm på söndag. Och så Växjö på tisdag då.
Fyra matcher på 6 dagar.
Utifrån nu då att det går att genomföra dem. Och det är ju normalt sett en vanlig Röglepoddsvecka. Utan covid så hade det varit ett väldigt uppsnack inför derbyt. Dubbelderby. Så vi kan inte lämna det helt oberört. Det är ändå en fascinerande helg som står för dörren. Inte minst med tanke på allt som har hänt i Malmö dessutom.
Absolut. Det är alltid roligt. Det enda tråkiga är väl att det är med restriktioner såklart. Och att det är begränsad publik och så vidare. Det brukar vara. Det är alltid de roligaste matcherna på säsongen. Det blir väl intressant att se om det kan leva upp till det även utan publik.
Ja, på isen också. Känns som att det bara är jag som går igång på hockeyn här nu. Alltså det är ju spännande matcher som ska avgöras här. Och Joakim Fagervall fick kicken och hamnade sedermera nyligen då klart officiellt i Djurgården. En annan botten aspirant som ligger där i botten. Men Thomas Kollar har alltså huvudansvaret i Malmö. Och Rögle har väl rätt så bra statistik på Malmö på senare tid.
Ja, och framförallt är det ju ett Malmö som alltså, står i ett läge där man börjar hänga på repen och måste varva upp. Alltså, det ska bli spännande att se hur deras bärande spelare hanterar ett sånt här dubbelderby nu. Jag tänker på Sylvegårds, kanske inte bärande på så sätt, men de ska vara bärande i de här derbyna för Malmö och visa vägen ju. Söderberg med flera och alla dem. Tittar man på snitttabellen nu, alltså snitt i poäng per match, så är det ju faktiskt så att Djurgården är ju sist på 0,84, Timrån är sist på 1,12 och sen är Malmö 12 i den på 1,15.
Och det stämmer väl överens med den riktiga tabellen också. Jag tror Timrå har klättrat så nära så att man bara är en poäng bakom eller något sånt.
Ja, och det jag kommer till också är att glappet där mellan Malmö, Linköping och Brynäs. Malmö har 1,15 och sen har Linköping och Brynäs 1,35. Så Malmö är ju i allra högsta grad indraget där nere nu och behöver helt enkelt börja, alltså rycka upp sig och börja plocka poäng för att det inte ska bli riktig fara, ja det är det väl redan, men fara på allvar för att behöva kvala sig kvar.
Ja, nej, det är ju intressant med Fagervall i Djurgården också. Det skulle ju kunna bli intressant möte längre fram på vårkanten. Men nej, men Malmö är ju riktigt illa ute. Det är ju än så länge en satsning som har gått käpprätt åt skogen. Så de måste ju börja vinna nu. De är pressade.
Och det är ju också så att Timrå har ju kommit från ett helt annat mentalt läge än Malmö. Timrå som är nykomling, kommit in i serien, fått upp ångan. Man hade ju en fin svit tidigare under säsongen. Men nu är man tillbaka igen med ett par segrar, har fått vittring. Medan Malmö då, där allt bara har varit mörker under lång, lång tid. Och så det handlar ju inte bara om spelmässiga bitar att vända för Malmö. De måste ju få ett mentalt övertag på Timrå också. Annars barkar det ju rakt ner till en oviss kvalfinal att hålla sig kvar.
Och Malmö har ju också haft sitt covid-break. Så att lördag blev väl deras första match efter sitt uppehåll. Rögle kommer ju dit med en match i benen. Vilket väl kanske kan vara en faktor i sammanhanget.
Mm. Men kanske skönt för alla som följer hockeyn att det ändå är derbyn som faktiskt ligger nära i spelschemat. Så att när det väl är hockey så är det rivalmöten dubbelt upp. Ska vi gå över till lyssnarfrågor? För du har fått ett par riktat till dig, eller riktat till dig, men du har fått några... Ja, men, frågor.
Ja, är det någon som skriver något om statistik så bara det blinga i ögonen där borta?
Ja, där är vi nu. Jag ska bara kort nämna detta för att jag fick en fråga från Fredrik på Twitter. Han skriver att det känns som att Rögle alltid förlorar matchen efter ett derby. Linus Alin kan säkert gräva fram fin statistik på det. Övrigt grym podd som vanligt. Med överskriften då Superderbyhelg. Jag kollade på det, jag minns att jag gjorde en artikel om detta för ett par säsonger sedan och fick fram att Rögle hade en uppseendeväckande dålig statistik på matcherna efter ett Skånederby. Att det blir liksom en urladdning och sen åker man på en torsk för att man är liksom lite mentalt tränerad kanske, både mentalt och fysiskt. Men jag kollade tillbaka nu på de två senaste säsongerna plus den här vi är inne i nu. Och då har Rögle efter ett derby vunnit 4 matcher och förlorat 5. Så det är ändå ganska jämnt i den. Med tanke på att man har varit ett topplag under den här perioden kanske det borde ha varit ett par tre segrar till om man ska liksom titta stort på det. Men den statistiken är ganska jämn i alla fall.
Ja, men då får vi ge frågeskrivaren rätt i sin känsla. Precis som du säger, det har ju varit ett lag som har vunnit 3-4 matcher så i vanliga fall så har han ju rätt i det.
Absolut. Så det var den lilla statistikspaningen. Ska vi sticka emellan med en fråga innan jag tar statistik igen?
Vi kan göra det så att inte jag glömmer bort det jag påannonserade tidigare om Mattias Sjögren. För The Mountain of the Apes skriver, bröderna Abbotts ska med rätta hyllas för mycket, men en sak tycker jag de kan bättra sig på. Behålla spelare som är trotjänare, fanfavoriter, Lex Mattsson, Widing med flera. Vill inte att Sjöö ska gå samma väg till mötes. Man vill ju att han ska göra en Joel Lundqvist alltså. Tror ni att han spelar 2022-23, alltså Mattias Sjögren? Vilket han ju måste syfta på, inte Joel då. Joel ska ju fortsätta.
Jag tror fortfarande på, alltså det är inget svar på frågan, men att det är ett 50-50 läge. Jag tror att det indikerar ganska mycket att man inte har förlängt kontraktet med honom vid den här tiden. Vilket man ju ofta gör med sina viktiga spelare som har viktiga roller.
Vilket Frölunda gjorde med Lundqvist till exempel, som precis är ett snarlikt exempel.
Vilket Rögle då inte gjorde ett år tillbaka med Taylor Mattsson till exempel.
Nej, och där var ju retoriken också annorlunda med Mattsson. Jag minns vi gjorde många intervjuer med honom om hans utgående kontrakt. Han sa hela tiden att jag är öppen för att stanna, jag vill stanna. Alltså, det var ju det snacket. Sjögren har ju konsekvent sagt hela tiden. Vi har frågat honom ett par gånger såklart om detta. Han har ju sagt att han vill ta det efter säsongen och vänta. Och sen kanske det finns ett beslut taget bakom kulisserna som vi inte vet, att detta är hans sista säsong helt enkelt. Blir det annorlunda om Rögle vinner SM-guld? Att han känner att perfekt tillfälle att avsluta kan också vara en parameter.
Hur det än blir, jag tror inte att frågan är avgjord kanske. Det var ett vagt ställningstagande. Jag tror inte att frågan är avgjord, kanske.
Nästa fråga.
Kan lägga till ett eventuellt också.
Men jag tror inte heller i detta fallet kommer man att ta något liksom beslut. Jag vet att Chris Abbott sa till mig vid något tillfälle att man måste, hur ont den gör, så måste man ta beslut liksom med hjärnan snarare än hjärtat liksom. För att fortsätta utvecklas, för att hela tiden liksom komma vidare. Och det var ju Taylor Mattsson-gate ett utmärkt exempel på.
Mm.
Och i flera av de här fallen får man väl ändå säga att de har fått rätt i efterhand. Var skulle liksom till exempel Taylor Mattsson in i det här gänget när det var fulltaligt i höstas? Till exempel. Så jag tror att man kommer att fatta ett beslut med hjärnan i det här fallet också. Sen är de fullständigt på det klara över liksom Mattias Sjögrens betydelse. Jag tror att man har verkligen sett det, vad han har liksom gjort med de här kidsen han har burit på i höst. Han har ju verkligen burit folk hela den här säsongen. Men sen om det räcker i slutändan, den frågan är nog öppen.
Ja, sen ska man ju komma ihåg också att han var i ett helt annat läge förra säsongen med skador och så än vad han har varit nu. Nu spelar han ju, han bara missat ett par matcher, någon match. Den här säsongen, han gjorde ett fantastiskt bra slutspel förra säsongen för Rögle. Han är liksom en spelare som dyker upp dag in och dag ut nu och axlar den rollen han, som du säger Daniel, som han ges utan att liksom, utan att gnälla och utan att kräva något annat, utan får han två kids, spelsugna kids vid sidorna, så tar han den rollen och hjälper dem så bra han bara kan. Och det är också en faktor för att de här unga spelarna har lyckats ta så stora kliv, att man har haft en sån center och en sån kapten att luta sig mot. Så att det finns väldigt mycket i den här grytan att liksom kasta i innan man får ut något färdigt, tror jag.
Men det ni pratar om här nu, det Mattias bidrar med, vad är det som då gör i så fall att hjärnan inte skulle säga ja till förnyat kontrakt?
Ja, men jag tror det är dels, du tittar kanske i poängproduktionen, hur mycket mål gör man med Sjögren-Pisen. Det är inte den stora producenten vad gäller liksom poäng. Det är väl en faktor. Man vill väl komma dit att man har fyra liksom producerande kedjor, tror jag är en faktor. Sen kan man inte blunda för den faktorn som är ekonomi heller. Att när Mattias vände hem, han var strax under 30 då. Han hade ett jättehögt marknadsvärde. Han fick ett 4-årskontrakt med Rögle. Rögle hade inte råd att säga nej till honom i det läget. Han var liksom en spelare med landslagsmeriter i Schweiz. Han är garanterat en av de bäst betalda. 4 år senare har ju de förutsättningarna förändrats. Där är han ju kanske inte i hierarkin idag. Så att det handlar väl förstås om de kan mötas liksom på en ny löneplatå, skulle jag tro.
Men vi pratar alltså om lagkaptenen.
Absolut. Ja, men vi har ju pratat här förr om hans betydelse för laget. Så att, menar jag dissar liksom ingen sida. Jag försöker bara vända på begreppen och försöka säga vad jag tror ligger liksom i potten för det här beslutet. För det är en rätt så stor fråga, och det är liksom, ja, det är en fråga med lite olika ingångar som är mätbara på olika sätt.
Ja, vi hoppas att du fick svar på din fråga där. Jag tar en fråga till här, Linus, innan du får komma in med något nytt statistiskt. Rickard Berg skriver: hej, ni gör ett grymt jobb. Varför tror ni att Rögle har så svårt mot lagen i nedre delen av tabellen? Kan det vara en inställningsfråga hos spelarna eller bara fel taktik från ledarstaben? Å andra sidan kompenserar man upp detta genom att nästan alltid vinna matcherna mot topplagen.
Nu ska Linus alla in briljera med lite statistik.
Ja, så tog jag din statistikfråga ändå nu?
Ja, Rickard har skrivit två olika frågor med ungefär samma innebörd. Och han skrev och taggade mig här också och undrar om man gör en liksom tabell, topp 6-lagen i en inbördestabell. Är hans känsla att Rögle borde toppa den? Och det är också då eftersom man ofta tappar poäng mot lag på nedre delen av tabellen. Jag har gjort en liten variant på detta. I samråd med Daniel och när vi tittar över tabellen så har vi sjukat upp den i tre delar. Dels kollat på hur många, och nu har vi kollat på snittpoängen Rögle tar mot de tre toppkonkurrenterna, Luleå, Skellefteå och Frölunda.
För att det går ett rätt så rejält glapp ner sen till...
Exakt. Till det som vi kallar mittengänget. Och det är ju just för att det skiljer 9 poäng mellan femman och elvan i den här haltande tabellen. Det är då Oskarshamn, Färjestad, Leksand, Växjö, Linköping, Brynäs och Örebro. Och sen då de tre lagen som är skiktade nere i botten, Malmö, Timrå och Djurgården. Men tittar man då på toppkonkurrenterna, Rögle mot dem, så har man spelat 8 matcher mot Luleå, Skellefteå och Frölunda hittills. Man har tagit 17 poäng och haft ett poängsnitt på 2,13 mot de lagen. Mittengänget har man mött i 18 matcher, tagit 31 poäng, 2,11.
Ganska likt då poängsnitt, va?
Ja.
Vad var det mot de bästa lagen?
2,13. Ja. Vilket innebär att man det är ändå, även om man har spelat färre matcher mot, och det är ju färre lag också, så kan man ju konstatera att Rögle snittar ett högre snitt mot sina absoluta toppkonkurrenter. Även om det är en liten marginal, så gör man trots allt det jämfört med det här mittengänget. Om vi då tittar på lagen i botten, alltså Malmö, Timrå och Djurgården, de har man mött 6 gånger. Tagit 13 poäng och ett snitt på 2,16. Så ni hör ju, det är jämnt, väldigt jämnt mellan de här tre olika sjoken. Det man kan konstatera är ju att Rögle tar ändå i snitt över 2 poäng på match även mot bottenkonkurrenterna. Och framförallt då att man har så pass högt snitt mot lagen man möter i den absoluta toppen.
Det är ju ruggigt starkt att ha ett poängsnitt på över 2 mot tabellens tre andra bästa lag. Eller 2, 3.
3, va?
Ja, precis. Där hade vi ju Luleå, Skellefteå och Frölunda.
Just det.
I topp 4 där Rögle är fjärde laget.
Det är ruggigt starkt. Sen differ det lite, det är ju ett rätt så stadigt mittenskikt där. Det sticker ut lite i olika håll. Linköping till exempel har man inte så fått bra facit mot, andra lag har man betydligt bättre, men... Det är väl en fråga i den som är lite intressant, Hjelm, som du ställde. Varför man har...
Svårt mot lagen i botten.
Ja, det går inte riktigt att statistiskt belägga, men det är ändå... Det finns ju ändå en hel del motståndare man kan peka på och slå fast det.
Du menar om det var en inställningsfråga och spelarna eller bara fel taktik från ledarstaben. Men om det nu inte är så dåligt resultat så... Kanske det varken är fel på inställning eller ledarstaben?
Nej, med tanke på lagens kvalitet, det är ju ändå fallande kvalitet får man ju säga i tabellen, så måste man ju kunna säga med de här siffrorna som grund att det går ju bättre mot de bättre lagen.
Ja, det får man ju göra. Alltså rent generellt, ja.
Nej, jag vet inte. Man har väl varit inne på någon liknande teori tidigare att ibland kan Rögle ha lite svårt att föra matcher i liksom klassisk bemärkelse. Det passar Rögle ganska bra att möta lag som Frölunda som går hårt, Skellefteå likadant, som där de kan lite grann hugga när tillfälle ges. De är starka på kontringar, de är starka på, duktiga på att utnyttja powerplay. De är duktiga, de är starka i de här jämna, täta, liksom, tempostarka matcherna. Lite svårare för lag som... spela på ett lite annorlunda sätt.
Lite lättare att läsa topplagen då än bottenlagen?
Jag vet inte om man kan säga det så, men det känns som att mot vissa lag så kör Rögle lite fast och kommer liksom inte ur, fastnar i vinkelvolten på något vis.
Det handlar väl också om lag som sjunker längre ner i banan. Där man då inte får några spelvänningar, det är svårare att få de här flygande anfallen som Rögle jättegärna vill ha när man har ett snabbt första pass från back och kan liksom komma ner djupt och vinna pucken längs med sarghörnorna. Har man ett lag som står väldigt lågt och är bekväma med det och tycker att det är helt okej, då har man ju ett annat läge och färre luckor att gå på helt enkelt.
Ett par frågor till hinner vi med. En tror jag vi har svarat på tidigare. Varför inte CHL-finalen spelas på neutral mark? Du drog ju ett antal parametrar där. Varför CHL-finalen hamnade hos ett visst lag och i det här fallet då hemma hos Rögle?
Ja, precis. Det var ju både rankingar och covid-restriktioner och arenaförutsättningar och allt möjligt. Och nu är det dessutom klart att den här, ja, vi tror det i alla fall, andra semifinalen mellan Tappara och München, va? Ska spelas den 1 februari i ett enkelmöte. Och då efter det så är ju Rögläs motståndare i finalen klar. Men oavsett så spelas matchen i Ängelholm-finalen. Alltså.
Det måste väl också handla om att bygga intresse, som vi snackade om innan, över att hål i huvudet och spela den i Tranås eller i Nürnberg. Där ingen människa kanske börjar sig om de här lagen som spelar. Det måste ju vara intressestärkande och liksom gynna laget som kanske har presterat bäst att få favören av hemmaplanen och få lite drag kring det.
Och här är en kul fråga tycker jag, som blir lite av gissningslek, men det är spännande med spekulationer. Nu ska ni få möjligheten att spekulera, herrar Rot och Alin.
Och Hjelm, du får inte dyka här nu. Jag hörde att du försökte.
Var inte så blygsam nu.
Du noterade det.
Ja, det där var jag snabb också.
Vem i SHL tror ni spelar kvartsfinal i vår? Vem? Vilka kanske? Vilka tror ni spelar kvartsfinal?
Vilka lag som tar sig vidare?
Kvartsfinal. De sex bästa lagen då? Alltså.
Det borde vara åtta lag, va?
Och du, jag har en fråga förresten innan vi går in på det. Du har ju pratat jättemycket dåligt om Luleå i början av säsongen. Det går ganska bra för dem nu, eller?
Mästertippan.
En liten parentes.
Vänta nu. Nu ska vi bara rekapitulera saker och ting. Vi kanske kommer ihåg vilka jag sa tidigt skulle vinna serien. Minns vi det? Ni kära lyssnare, ni kan ju mejla in och sådär. Vilka tippade jag som seriesegrare?
LHC.
Brynäs.
Jag slog ju fast ganska tidigt att Luleå skulle ta hem serien.
Nej, det där minns varken jag eller Daniel.
Ditt Luleå-hat har varit konstant. Nej, vi minns ingenting annat.
Jag har svängt fullständigt. Ni vet att jag är Luleå-lover.
Och så är det efterhandskonstruktion som ska in på lodret 8.
Top score.
Jag vet att ni lyssnar. Ni kommer att ge mig rätt i det här. Kvartsfinal, det är ju åtta lag. Inte ja, men sex.
Vi får väl kanske ta vilka som tar de sex direktplatserna då kanske, eller?
Ja, då blir det lättare.
Ja, då blir det faktiskt lite lättare.
Ja, men vi kan väl enas om att det är en fyrling uppe i hörnan med Luleå, Skellefteå, Rögle och Frölunda.
Ja,
även om Frölunda slirar lite då och då, så kan vi väl räkna in dem. Sen ska vi väl, kan vi väl plocka ut vardera två lag till som tar plats 5 och 6.
Det ska vi göra. Får jag nästan ta fram alla lag som ingår i serien här så att jag inte tappar någon på vägen.
Ja, men nu är det ju på 5:e och 6:e plats Oskarshamn och Färjestad. Och sen 7:a, 8:a Leksand, Växjö och 9:a, 10:a är det då Linköping och Brynäs.
Okej, jag säger först då.
Ja.
De återstående två som går till de här sex första platserna. Det blir alltså Färjestad och Leksand.
Jag säger Färjestad och Växjö.
Jag hade tänkt säga som du, Hjelm, Färjestad och Leksand. Då säger jag Leksand och Oskarshamn.
Kul där att du ändå lyfter upp Oskarshamn. För det de gör är ju ruggigt imponerande.
Ja, det är det.
Det måste vi bara få säga i Röglepodden. Det Oskarshamn gör är ruggigt imponerande.
Ja, de har ju en av SHLs absolut bästa kedjor också. Som pissar in poäng, höll jag på att säga.
Är bröderna Sahorni med där?
Nej, men Karlqvist och company.
Du ser vad lite jag kan.
Precis.
Precis.
Och här, förlåt, jag var någon annanstans.
Men två lag till ska ju till kvarten då, nu blir det svårare.
Oj, två lag till ska till kvarten?
Ja, det är sex lag i kvarten ju.
Nej. Det får ändå bli åtta lag.
Kvartsfinal är alltid åtta lag. Nej, semifinal är alltid fyra lag. Sex lag, det blir någon halv variant.
Det är något annat, sorry. Nej, men då tror jag ju, jag tror att Växjö skulle kliva förbi och ta Oskarshamns plats. Då tror jag att det blir Linköping tror jag faktiskt tar sig vidare då, och Leksand.
Ja.
Ja, men då kryddar jag på med Växjö och Färjestad. Jag kommer inte ens ihåg vad jag svarar på de andra. Jag tror det.
Nej, och jag vet faktiskt inte.
Då är det pass som ska in på lådan.
Pass som ska in på. Nej, men alltså jag är ju ingen, jag är inte någon, jag är ju inte någon som är Luleå som jag verkligen stormförtjust i. Det är inte samma sak med Växjö. Jag hyser inte samma känslor för Växjö. Så någonstans hoppas jag ju att Växjö inte blir ett av de åtta. Så att om jag ska ta lite mer med önskan då. Oskarshamn och... Ja, kanske ska gå på ditt spår där med Linköping eller Brynäs.
Och så avslutar vi frågelådan med att besvara Viktor Ekströms fråga. Vilket lag tror ni kommer att kvala med Djurgården?
Ja, jag tror... Ska jag svara först? Igen?
Jag kan svara först.
Ja.
Jag tror ändå att Malmö borde få ihop det med det laget de har och reda det bättre än Timrå. Även om Timrå sprattlar förtjänstfullt och fint på alla vis så det fiaskot har jag svårt att säga att Malmö skulle... Det måste de lyckas undvika.
Jag tror som du där, Daniel. Jag får vara tradig, men det är också vad jag tänker och tror.
Kittla nu lyssnarna lite.
Säg Brynäs.
Säg Brynäs. Du vet vad de vill höra.
Du vet vad de vill höra. Nej, men jag kan inte säga emot er här. Det går inte. Visst, Timrå har sina sjok med 3 poängar, men däremellan så kommer ju också sjok där det inte blir så många poäng. Och någon gång måste väl ändå Malmö skrapa ihop poäng här och där. Jag har svårt att tro att Timrå trots allt klarar av det här. Ja. Sen vilket lag som åker ur av Djurgården och Timrå då i så fall. Åker Djurgården så att det inte blir någon Stockholmslag. Det vore inte bra för SHL. Och vilka går upp?
Ja.
Ja, du. Vilka går upp?
Modo eller HV?
Ja, det tror jag ändå HV redo med den truppen. Och att de ändå har... De hackar ju lite ibland, men jag tycker väl ändå att de står ut där på många sätt och vis.
Ja, då har en lands för Sylvanders Modo. Så stark ut.
Ja, jag är faktiskt inne på din linje där också, Daniel. Jag tror att det där favoritskapet kan bli för tungt för HV71. De ska ju bara vara uppe i SHL och ska ju bara ta sig upp. De har ju darrat lite på manschetten under säsongen och jag tror att det kan bli ännu större darrningar där. Jag gissar också på Modo. Och jag tror att Djurgården ändå åker ur till slut.
Den som lever för sen. Får man hämta hem programmet till Rögle igen och avsluta med en spaning?
Ja!
Vet ni när Rögle vann 2 matcher i rad i SHL senast?
Nej.
De har ju spelat så lite nu.
De har spelat lite och det känns väldigt länge sedan.
De vann ju mot Oskarshamn men så förlorade de mot Leksand, va? Så det var inte där.
Nej, du måste bakåt ganska långt faktiskt. Den 4 november... Så vann Rögle faktiskt sin 6:e raka match. Då radar man upp segrar mot i turordning Luleå, Oskarshamn, Skellefteå, Djurgården, Växjö, Oskarshamn igen. Sen dess har man faktiskt inte vunnit 2 raka matcher.
Nej, men nu säger det så har jag ju varit inne och petat i de där siffrorna. Hur många poäng Rögle har tagit på, vad är det, de sista 11 matcherna? 16 eller vad var det?
Så ja, men mycket förlust, vinst, overtime, förlust, vinst. Men man kan konstatera liksom att det understryker väl det vi har varit inne på. Att den där maskinen som bara stormar fram, det har hackat. Det blir intressant att se när matcherna rullar igång igen, om de kan hitta någonting
här. Och innan vi kan börja prata om en maskin som bara rullar och... kör över, så behöver ju kaoset släppa SHL. Så att det blir riktiga värdemätare också.
Du har inte varit kaos idag i alla fall. Jag tycker du har haft ordning på grejerna idag.
Oj, tack så mycket.
Jag tycker du har varit stark.
Ja, mycket stark.
Du också, Linus.
Tack.
Du också, Daniel. Spetsig.
Det är lite tradigt att du, Daniel, inte tycker att du kan någonting om hockey bara. Tror att det inte är en hockeypodd.
Precis.
Ja,
precis.
Jag var tankspridd, förlåt.
Precis.
Nästa vecka så tar vi tillbaka elakheten. Det här var det vänliga avsnittet.
Och så kollar vi hur det går för Luleå också. Det släpper vi inte.
Nej.
Och så tackar vi vår samarbetspartner, eller hur?
Kan du tro? Vågen försäkringsbyrå.
Ska vi inte tacka några fler?
Lyssnarna.
Bra! Bra!
Bästa gänget.
Exakt. Tack!
Vi hörs nästa vecka.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.